Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dåligt.
Vad bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
Välkomna till Mord mot mord, säger vi det även den här veckan.
Det gör vi verkligen även den här veckan. Hur mår du, Anna?
Jag mår bara fint. Hur mår du, Karin?
Ja, men jag mår bra, tack. Det var mysigt att se dig.
Ja, det var länge sedan vi facetimade.
Exakt. Vi har bara haft varit ansiktslösa röster.
Exakt. Men nu... Det kan inte passa mig egentligen just nu, för att jag är i ett sånt fult mode.
Men jag tycker du ser fin ut.
Tack.
Jag sa det innan när jag pratade med både dig och Sigrid. Ja. Att ni såg väldigt friska ut båda två.
Ja, men tack. Men det kanske bidrar med att jag har en sån norsk-aktig stickad tröja på mig. Att
det gör det absolut.
Mitt favoritfolk i Skandinavien.
Du har så många. Norrmännen. Du har två.
Jag vet, jag har alla förutom svenskar.
Känns inte som att du är så förtjust i finnar heller.
Men alltså jo, Sverige, svenskar och finnar tror jag kommer liksom på samma plats.
Just
jag gillar finnar, att de känns så, det känns så rakt på något vis.
Ja, jag är väldigt sugen på att åka till Helsingfors.
Och rakt och ändå trevligare än danskarna, ska jag säga.
Tror du det?
Ja.
Okej, bra.
Alltså jag älskar danskar, men de är fan inte kända för att vara trevliga, eller?
Men är de inte det?
Ja, men alltså både och, men de är ju ganska tuffa. Och det är också yrkesmässigt är det väldigt så här hierarkiskt och så.
Ja, jag fattar. De är lite mer som så Centraleuropa kanske, på det sättet.
Mm, jag vet inte. Jag kan ingenting om Centraleuropa.
Men typ så här, till exempel så fick jag lära mig när jag hade ett projekt då i Holland. Att de är väldigt mycket mer raka och hierarkiska än vad vi är. Tänker jag att finnar är lite mer som det.
Mm, nej, det känns otippat tycker jag.
Danskar. Vi måste sluta med det här rasbiologiska institutet som vi driver. Ras, alltså en kulturella institutet kanske.
Ja,
ja.
Nej men vad sa vi innan dess? Jo, min norska tröja. Jag ser frisk ut. Du ser frisk ut också.
Tillbaka till min norska tröja.
Exakt. Som faktiskt är en spansk tröja, för den är från Sara.
Fucking Sara alltså.
Har du...
Vänta, nu la du mig mot din barm. Nu kommer jag igen.
Nu är jag tillbaka.
Tack.
Har du haft en bra vecka?
Ja, tycker jag väl. Mm. Jag tycker det är...
Halle,
det funkar.
Det är underbart att höra.
Nej, hur har du det?
Jag har haft en bra vecka tycker jag också. Det har ju idag varit, igår, eller fredags igår och idag, så har det varit plusgrader för första gången på väldigt länge.
Hur har det känts för dig?
Ja, men bra. Jag gick av mig alltså ut och var tvungen och gick en promenad med vagnen och var alltså tvungen att klä av mig längs vägen. För att jag, du vet när man blev så här, jag hade klätt på mig som att det var 13 minus.
Just det.
Men så var det 5 plusgrader.
I mitt huvud så gick det liksom ett så Hans och Greta spår av dina kläder runt Kungsholmen.
Det var precis det som hände. Jag kom hem i bara skor och trosor.
Till och med BH:n rikte.
Det går inte. Jag såg en tjej som joggade förbi mig i bara... Alltså hon hade tagit av sig, så hon hade bara sporttopp på överkroppen.
Men lite överdrivet.
Ja, jag tänkte hon måste springa otroligt fort.
Gjorde hon det då?
Ja, hon sprang ganska fort.
Det var en powerwalk. Hon hade bara väldigt snygg topp.
Stavgång.
Började du bli nervös?
För livepodden, höll jag på att säga. Livesändningen.
Exakt.
Ja, lite faktiskt.
Alltså, vi måste
jag har redan faktiskt börjat tänka på att jag inte kan se ut så här i alla fall, som jag gör nu.
Jag tycker, alltså, du måste sluta vara så hård mot dig själv. Jag tycker du ser underbar ut.
Tack.
Det här är alltså, vet ja, men det ska bli perfekt söndagsstil.
Tack. Även fast jag filmar mig själv så här underifrån.
Det adderar söndagskänsla. När ska man göra, vilken veckodag ska man göra det om inte på söndagar? Helt men sant, vi måste bygga sant. Om någon del av din lägenhet till våran tv-studio.
Jag vet, jag tänkte på det också.
Var ska vi ha Oscar och Sigrid? Är de med?
Sigrid sover ju från ungefär 6.
Just det. Kan vi ha Oscar, du vet, som i Nyhetsmorgon när de har en kock som lagar mat löpande? Som man checkar in med.
Det. Jag ska höra med honom. Jag ska höra med honom.
När han typ så visar sina bästa recept på pumpa eller så.
Men vi är väl i vår klassiska hetliga soffa, eller?
Jag tänker det.
Vår tv-studio.
Ja. Jag tänker att den kommer kunna se väldigt snygg ut som tv-studio.
Hoppas det. Vi synd att vi inte har en kameraman här.
Ja, ja verkligen. Men du fattar då hur lätt det är för oss att gå över till köket. Alltså det kommer vara att vi får ta med oss datorn och gå över till köket uppenbarligen.
För jag bor så litet.
Sluta nu. Du bor större än jag.
Nej men precis. Ja, ja, vi har ju kök och vardagsrum i ett, ja. Så ja, det är ju väldigt bra. Det är bara vända datorn.
Ja, nej men precis. Det är väldigt bra. Nej men vi kommer ju göra den här livesändningen i Facebookgruppen. Vi sa att vi börjar klockan 6 på fredag. Ja. Det är bara 2 små dagar kvar.
Exakt, det är sjukt. Det här. Mm.
Och då tänker vi kommer ju berätta om ett fall tillsammans.
Precis, det ska bli mysigt.
Det kommer bli så mysigt.
Och sen så jag tänker att vi kanske kommer snacksa lite, för det tycker jag typ att man får göra när det är en livepodd.
Verkligen.
Livesändning.
Det kan vi sen klippa bort ur poddversionen av det. Så att jag tycker typ nästan, ska vi inte uppmana folk att också
att snacksa med oss?
Ja, att snacksa med oss.
Absolut. Precis. Kan vi inte någon börja en tråd där vi tipsar varandra om våra bästa snacks i Facebookgruppen?
Det är
alltså på riktigt.
Det är en av mina bästa trådar jag någonsin har hört om.
Det kan bli ett monster, men det kan bli jättebra.
Jag vet, fast det kommer bli ett gott monster i sådana fall.
Jag vill inte ha några bananer. Jag vill inte ha någon burktonfisk. Jag vill inte ha någon burkmajs.
Det är inte vanligt. Ja, för sig, bananer kan nog ingå i ett snack. Att någon är så här, mitt förslag på snack är bananasplitt.
Eller mitt förslag på snack är chokladfondue.
Drömmer för sig.
Men inte med banan.
Du vill.
Mitt snack är hajkbanan.
Fy fan vad gott.
Så äckligt.
Alltså, kommer du göra slut med mig om jag kommer hem till dig med liksom färdigpreppad i folie, ja. Redo. Ja. Oskar, sätter du på ugnen?
Så har du suttit lite på den eller har du blivit lite mosad under någonting i väskan?
Åh nej. Då blir alltså, inte nog med att det inte blir en livesändning. Det blir ingen mer podd.
Det här kanske är det sista ni hör av Mormor Podd.
Sorgligt.
Jag kommer acceptera att du vill äta banan, men inte i mitt hem.
Rimligt, jag förstår dig.
Okay?
Jag är också emot burktonfisk. Och,
alltså, det är så äckligt.
Jag har inget emot burkmajs. Jag vill inte se det som snacks.
Jag gillar burkmajs om man steker det.
Ja, kan jag rekommendera.
Eller typ stuvar det. Ja, det funkar. Yeah. Men inte så. För jag hör ofta att folk sprinklar burkmajs över en sallad för att få lite färg. Typ.
Varför? Eller, du förstår att någon sprinklar?
Inget. Jag vill ha salladsblad, tomat, gurka, kanske lite avokado i en sallad. Ingenting annat.
Men Anna, det finns
alltså, okej, okay, jag överdriver. Men jag menar en sån här sallad, du vet. Tänk dig den här salladen. Det här är salladen som jag tänker på. Hackad isbergssallad.
Nej.
Liten hackad gurka.
Yeah.
Liten hackad tomat. Majs. Liten hackad rödlök.
Alltså allt det förutom majs skulle jag ju verkligen säga är min uppväxtssallad.
Ja, vi har aldrig ätit isbergssallad hemma. Jag tycker det är så ointressant sallad.
Jag vet, men det var det som fanns i Partille. Alltså, jag åt liksom en annan sallad första gången jag var kanske 22, det ska jag.
Ja, men egentligen borde det passa mig, för jag tycker inte om när det smakar för mycket, typ rucola.
Senapskål.
Häromdagen så köpte vi pizza från Menomale, som är min favoritpizza. I wish det var det. Jag hade velat ha det varje dag. Men då så äter jag ju alltid margherita.
Ja.
Och ibland så har jag kokt skinka på. Och då så kom Oscar och sa, girl. Ja, men Oscar var så här, han bara, jag beställde så att det var rucola på din pizza. Okej, varför gjorde du det?
Spice up your life, eller vad är det som...
Det var som att han var min pappa och ville att jag skulle äta mer grönsaker. Men she fick han när jag plockade bort all rucola.
Och la den på hans som hem.
Jag gjorde det. Han tyckte det var toppen.
Det är gott. Men också att margarita,
ja, men det blir
är
lite
ju
för mycket.
Alltså det är ju faktiskt typ den godaste pizzan, så är det ju.
Du, vilken pizza åt du igår? Jag vet ju att du åt pizza igår.
Margarita med extra kronärtskocka på.
Gott.
Ja, det var svingott. Vet du vad, Anna?
Oh, mums, nej.
Någon gång i
det
vårt
kanske
liv.
Blir pizza.
Någon gång i vårt liv. Då ska vi åka till Napoli.
Ja, alltså om vi ska.
Du och jag, så mycket pizza.
Alltså, grejen är, Oskar ringde när han var på ICA och handlade idag.
Sponsor. Vi hade,
I wish igen. Men vi beställer ju hem mat varje vecka. Ja. Men nu så ekade vårt kylskåp tomt, tomt, tomt. Så då knatade Oskar iväg för att handla. Och så ringde han och sa, jag har ingen inspiration, vad ska vi äta ikväll? Och då föreslog jag tacos. Nej. Då föreslog jag pizza. Nej.
Men du åt
då
igår.
Föreslog jag hamburgare. Nej, vi åt inte pizza igår.
Jag tror du sa att ni åt från min och Malle.
Ja, förra helgen.
Ha, förra helgen. Helgen. Ja, gud, jag då
igår åt vi min andra favoriträtt, spaghetti köttfärssås. Så han bara, Anna, nu har du föreslagit alla rätter som alla barn bara vill äta hela tiden. Men det är för att det är min favoritmat.
Men också, Oskar gillar också barnmat.
Ja, fast hans förslag var torsk med potatis.
Det är det vuxnaste jag någonsin hört.
Ja, jag kan berätta att jag blev glad igår när jag satte på tvn. Och, eller har vi pratat färdigt om livesändningen?
Ja. Ja, jag vet inte vad vi ska säga.
Nej, jag vet inte heller.
För vi har inte pratat om den så mycket, vi två. Alltså, vi vet inte riktigt vad som kommer ske.
Vi börjar 6 och det blir en överraskning för alla hur det blir.
Även oss.
Även oss, ja. Nej, men igår slog jag på tvn, TV4 Play. Och så såg jag att de har lagt ut den gamla tv-serien Brottet. Som är ju en dansk tv-serie.
Ja.
Alltså, för några år sedan så sträckkollade jag på The Killing, de två första säsongerna.
Just det, ja.
Som fanns då på Netflix. Jag tror att det gör det fortfarande, kanske. Och det är ju med Joel Kinnaman, och den är jättebra. Den är baserad på den här danska serien.
Ah, okej. Okay. Mm.
Så den här är typ från 2013 eller så här 2012. Finns 3 säsonger på TV4 Play. Och alltså, jag har inte sett den. Men jag har sett den amerikanska, som då är alltså alltså de har gjort samma serie fast på amerikanska. Och den är så jävla spännande, och som vi alla vet är danskarna kungar på att göra tv.
Ja, det är de faktiskt.
Alltså de är faktiskt det. Så att, jag har sett de 2 första avsnitten nu på Brottet som finns på TV4 Play, och det är fan starkt.
Nice.
Mm. Till och det är verkligen en sån som man är så här, jag måste se nästa avsnitt nu.
Kul. Det kanske vi också ska börja se. För jag såg också det, men regnar det mycket, lika mycket den som ni gjorde i The Killing?
Ja, det gör det.
Okej, okay. Ja, men bra. Det känns skönt att liksom miljön på så sätt är densamma.
Det är typ vinter i Köpenhamn. Alla vet ju hur det är.
Slaskigt känns det som.
Som fan, ja. Regn.
Okej, men då har jag ett antitips som jag kan dela med mig av. Som jag tipsade om, jag gjorde en Anna ju förra veckan och tipsade om en serie som jag inte hade sett, som jag sen såg och tyckte var att jag inte längre ville tipsa om den, så att jag bad Oliver att klippa bort när jag tipsade om det.
Just det.
Nu berättar jag om det i alla fall. Nej, men jag såg,
du har ångrat dig igen.
Ja, nej, men, jag vill liksom, jag vill att du ska se den framförallt.
Okay.
Så att vi kan prata om den. Men nu har du inte gjort det, så nu måste jag ändå prata om det nu. Men vi såg den här serien om Cecil Hotel på Netflix, specifikt om då förstås det mystiska fallet kring Eliza Lamb.
Just det.
Som ju, det finns ett så här klipp som ju många har sett därifrån, när hon, de sista bilderna på henne är ju från typ en hiss där hon beter sig väldigt konstigt. Började kolla på den, jag var typ ganska peppad. Till att börja med så hade jag missförstått serien. Jag trodde att den handlade liksom om Cecil Hotels historia lite mer. Alltså att det var liksom mer allting. Men det handlade specifikt om det här fallet. Vilket jag för sig tycker, det förtjänar verkligen.
Det kan ju få göra, om det är bra.
Definitivt, men alltså jag ska säga så här, jag sov ju ganska mycket, som jag alltid gör. Men Marcus har sett hela. Nej, okay. Men jag tycker verkligen inte att den var bra. Alltså jag tyckte inte att den var bra överhuvudtaget. Den kändes som att den drog på liksom vissa växlar, liksom mix här, typ konspirationer och typ spökhistorier, och att de liksom lät, det har varit ganska mycket så websluts in i det fallet, och även ganska många så här folk som har gjort så här kopplingar till paranormal stuff och sånt där, och de intervjuade liksom så här polisutredaren och sådär, men lät, jag upplever att typ det sensationella liksom det här men typ så här, du vet, brittisk kvällstidnings känslan typ tog över, så att det till slut bara var det liksom. Och det kändes typ inte så, eller det, jag tycker typ inte att det är så intressant heller. Nej. Tror jag.
Nej.
Du vet, ibland när man känner så här, nu har typ en sån jävla lös koppling fått ta så stort utrymme.
Men alltså, jag tror att om det är gjort på ett bra sätt, tror jag att jag kan typ tycka det är ganska spännande ändå.
Ja, nej, men alltså så här, det finns absolut spännande teorier. Problemet blev att det är så här, det blev bara, eller du vet, det blev mer, det blev svagare och svagare grundlösa trådar typ, som ändå fick ta lika stort utrymme typ. Och så här, hur många gånger ska man liksom typ filma en så här, att poängtera typ så här, hennes kropp var naken, genom att om igen göra reenactments på en naken kvinnas kropp i typ vatten. Alltså du vet, det liksom så här, det blev, det kändes lite så här nasty typ.
Ja, men jag fattar, jag fattar.
Vilket också är intressant, för att jag läste en artikel med regissören, eller en intervju med regissören, eller vad han nu var, med någon av dem som har gjort den, som handlade jättemycket om just att han bara, man vill ju inte göra den för så här sensationell typ. Och så var det verkligen det jag upplevde att de hade gjort.
Men tänk dig om han är ju en sån, alltså ja. Okej, okay. Spännande. Jag kommer kanske titta på den ändå.
Ja, kan du inte göra det? För jag vill jättegärna höra din åsikt. Jag tror också att den, som vanligt, som alla typ krimdokumentärer just nu är, var för många avsnitt.
Ja, och du har ju sagt nu att du ska titta på den som jag tipsade om förra veckan, som jag märkte att du inte blev särskilt exalterad över när jag tipsade. Men nu har du ändå sagt att du ska se den.
Jag har glömt bort vilken det var.
Seduced.
Just det, om Nexium. Har du kollat vidare? Ja, det har du.
Jag har sett färdigt, det är 4 avsnitt. Ja, just det. Jag har sett färdigt.
Och
det är ju, alltså, jag har ju inte sett den The Vow som du har.
Nej.
Men jag har ju lyssnat på podden om den. Och alltså, man glömmer fan bort hur jävla, det är så stört. Och det är så, ja, men den är bra. Men som jag skrev till dig, den är ju gjord bland annat av en tjej som var väldigt prominent. Kan man, är det ett ord på svenska?
Det tycker jag.
I sekten.
Men det som är intressant med det är ju att...
Och det gör ju allting lite skeptiskt.
Ja, men det som är intressant med det är ju att det är ju The Vow med.
Ja, men vem är det som har gjort det?
Det är ju en snubbe, de var ju också jättehögt. Alltså, delvis så är ju hon Sarah, eller vad hon heter, som är med i den podden.
Ja, just det.
Men sen är det ju också en snubbe som är filmskapare. Som
är det han Vincente? Nej.
Vad sa du?
Nej, jag kommer inte ihåg. Det är, jag tänkte på någon annan.
Nej, men och han var typ lite känd innan också. Alltså, så att han kom liksom in med, du vet, att de blev liksom väldigt glada då när han kom in, för att han typ redan var lite känd typ.
De ville ju typ bara ha kända personer.
Jag minns inte ens vilken film han hade gjort innan. Men det är intressant att det är just så här, för att han har nog, alltså ganska mycket av det materialet i The Vow kommer nog från en, alltså från att han filmade för att typ så här göra, du vet, positivt material.
En kampanjfilm typ.
Exakt, precis. Så att han har ju mycket intervjuer och sånt med han, den här ledaren och sånt. Keith.
Ja, och det är det lite i den här också. Ja. Sånt där. Men, nej, men jag tycker i alla fall, det som gör det lite intressant är just att det är väldigt tydligt att det är... alltså det känns lite som att den är gjord för typ ren två, hon India också. Ja. Keith Raniere. Ja, den är fan... jag tycker typ man kan se den, eller så kan man lyssna på podden som också är jättebra. Ja. Men bara, om man inte vet någonting så kommer man tappa hakan.
Ja. Japp.
För det är något som är så intressant tycker jag typ med sekter, att när man inte har med någonting som är direkt religiöst att göra.
Det blir typ mer spännande.
Det blir mycket mer spännande för jag tror verkligen jag och Oskar pratade om en tjejkompis med, som heter Koka Rorri Non. Nej, en gammal tjejkompis med, som jag bara...
Snabb du var på rävarspråket.
Jag är skitbra på rävarspråket. Alltså, jag är asbra på
rävarspråket. Visste inte du det? Okej, förlåt.
Nej, men jag har en tjejkompis som jag bara... Hon är alltså exakt den personen som hade kunnat gå med i en sån här sekt. För att alla ska hela tiden hålla på och vara så här... Det är viktigt att jag typ... Ja, det här är någon självutveckling. Jag ska bli en bättre människa. Alltså, okej, nog om det här. Okej, jag behöver inte tjata om Nexium i varenda avsnitt. Men det är spännande.
Jag fattar verkligen vad du... Jo, det här är stora Nexium-podden. Vet du vad? Om alla kan ha 8000 Palme-poddar som pågår år efter år, då kan vi prata om Nexium en stund.
Okay,
nej, men jag håller helt med, för att den bygger på typ sån, det känns mer som en sån multi-level marketing situation, ja, än liksom någonting spirituellt, och det är fan spännande och konstigt och också typ på ett sätt, alltså det är väl bara så supertalande om att typ vår tids moderna sekt bygger på det istället för typ så här, ja, du fattar.
Gud. Ja.
Gud.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Anna,
Karin,
du vet ju att jag har ju en favorit liksom site när det kommer till svenska fall.
Jajamän.
Vet du det?
Jag vet det.
Framförallt när det typ gäller så här fall, ofta, det är ofta stockholmska fall, från så här mitten av 1900-talet. Vilket är typ en lite så här glömd tid i så här kriminalhistorien, för att annars är antingen är allting från typ 1800-talet. Mm. Eller så är det från 2000. Men det här 50-60, det finns mycket, mycket spännande där. Den här heter ju Skarn, skarn.se, och han som har den heter ju Petter Inedal. Mm. Och han har ju, alltså efter att jag hade typ använt en av hans texter till ett fall, så köpte jag en av hans böcker som han har skrivit.
Just det.
Den här Glömda mord och andra försvunna brott. Och sen glömde jag, passande nog, bort att jag hade den boken. Och sen så var jag så sugen på typ så här, ett konstigt svenskt fall som var liksom gammalt men inte för gammalt. Jag orkar inte vara, nu har jag känt mig så trött på 1800-talet. Du fattar vad jag
menar. Nu lämnar vi 1800-talet bakom oss och går in i 1900-talet.
Exakt, jag går långsamt. Det tog 150 avsnitt. nej, men så att jag började liksom läsa hans bok och typ leta efter ett fall. Alltså den här boken, Anna, den är verkligen toppen. Det känns som att han gillar typ ganska mycket liknande fall som vi gör. Typ att det finns någon konstig grej. Mm. Som man liksom, en detalj som man bara, vad fan typ. Så jag kan verkligen, verkligen rekommendera Petter Inedals bok Glömda mord och andra försvunna brott. Och
vi länkar till den i gruppen.
Självklart gör vi det.
Ja.
Och så att det fanns jättemånga spännande fall, men till slut så landade jag i ett som jag nu då ska berätta om. Helt enkelt.
Okay.
Så den 21 september 1951 får polisen ett samtal från ett oroligt par. För de har inte sett till sin kompis Maj Larsson på några dagar. Och hon har liksom inte dykt upp på jobbet heller. När jag tänker efter så tror jag att det har gått 2 dagar kanske. Att hon inte dykt upp på jobbet på en dag. Men det är väldigt, väldigt olikt henne i alla fall. Så vid 21:15 på kvällen så kommer en polisbil till Majs lägenhet på Drejargatan 7 i Stockholm. Till en början när man går in så ser man liksom inget märkligt. Hon bor i en tvåa. Lägenheten verkar typ vara tom. Men sen bestämmer hon sig för att rimligt nog gå ut i köket och kolla. Och där inne ser allt väldigt mycket värre ut. För så fort de öppnar dörren så slår liksom gaslukt emot dem.
Okay.
Och snart ser hon då att det är 2 personer i det här rummet. En kvinna som sitter så här tillbakalutad på en pall med ryggen och huvudet mot väggen. Liksom, huvudet så här tippat upp mot taket. Och sen är det en man som ligger på golvet. Och gasen kommer då liksom från spisen. Alltså den står så här och spyr ur sig gas. Liksom.
Usch, hatar gasspis.
Jag älskar gasspis förutom just läskigt. På grund av det här. Och polisen typ så här stänger av och typ öppnar fönster och sådär. Men för en av de 2 i rummet så är det redan för sent. För den här kvinnan då på pallen som kommer visa sig vara 29-åriga Maj är redan död. Men mannen som ligger på golvet, han lever men är liksom dålig typ. Han alltså andas typ konstigt och hostar och har typ kräkt och sådär. Men han är vid medvetande. Så de tar honom med ambulans till Sabbatsbergs sjukhus. När polisen går igenom köket så hittar de en konsumpåse på bordet som liksom så här rivit sönder lite olika delar, och sen så har liksom någon skrivit på de här bitarna typ. Bland annat så står det: till den det vederbör, klockan är nu 19.05 den 20.09.1951. Min kamrat som följer mig i döden anser det onödigt att fortsätta. Över professor Petrén kommer min förbannelse att vila. Och sen så finns det liksom så här tidsangivelser och typ uppdateringar om händelseförloppet liksom. Och den allra sista anteckningen lyder: pulsen är nu 90 och det är 2025. Vi önskar att pressen hålls utanför för våra anhöriga skull.
Okej.
Okay. Och lite bakgrund om den här Maj Larsson som man nu då har hittat död. Bra. Hon var som sagt 29 år gammal, född i Sala, men har då flyttat till Stockholm. Och hon var liksom en så här väldigt glad och social person, konstnärligt lagd, målade, läste konst på kvällarna. Och så älskar hon typ att läsa och gärna så här historiska romaner.
Vad sa du att hon jobbade någonstans?
Jag kommer till det i nästa mening.
Du sa inte det.
Jag har inte sagt det. Jag har bara sagt att hon inte dök upp där. Och jag vet inte vad hon har liksom så här pluggat eller så där, eller om hon har pluggat for a living, men hon jobbar på Grosshandelns utredningsinstitut.
Va? Vad gör de?
Alltså en av de bästa namnen på en arbetsplats jag någonsin har hört.
Vad konstigt. Jag undrar vad de gör.
Ja, det blev senare, tur för dig då, att jag har kollat upp det på Wikipedia.
Mm-hmm.
Det blev senare Handens utredningsinstitut. Numera heter det HUI Research. Fan, man saknar ändå.
Aha, det är någon sån...
Det är liksom ett, det är typ Sverige, vad kan de heta då? Som Sveriges
konsumtions...
De äger typ
konsumtionsvanor och sånt.
Ja, exakt. Så att de forskar både på alltså utredning och forskning som rör handel och typ numera också turism.
Okej.
Det gör de.
Kul. Spännande.
Och hon jobbar då där, och där har hon en jobbakompis som heter Jörgen. Han är 3 år äldre än henne, och det visar sig då att det är Jörgen som har varit i köket med Maj. Och när han liksom undersöks så visade det sig att han har inte alls varit så nära att liksom gå samma väg som Maj, utan han har bara typ en lätt förgiftning av den här gasen.
Mm-hmm.
Och man mäter halten koloxid, tror jag att det heter, vilket är just den specifika gas som, alltså det är liksom det giftiga i den specifika gasen som användes. Man mäter det i blodet, och Maj har då 74% koloxidhalt i blodet, och han har strax över 3,5%.
Mm-hmm.
Och detta då trots att han menar att de tillsammans bestämt sig för att begå självmord.
Han har typ kastat sig ner på golvet när han hörde att polisen kom.
Alltså, gasen stiger ju, så det är ju inte så konstigt att hon har högre halt på grund av det. Men det är ju extremt stor skillnad liksom.
Jag typ så säger det var ju inte bara så 16 och 3.
Nej, exakt, utan det är verkligen så här. Eller? Och uppenbarligen är han typ vid medvetande och rätt fine, även om han behöver stanna på kontroll på sjukhuset några dagar, vilket typ känns som att alla behöver fick göra vid den tiden.
Att, det var liksom... Inte som nu när man blir hemskickad en timme efter man har fött barn.
Exakt, men det var bara för att de såg att du var så stark. Skoja, förlåt.
Nog om mig.
Nog om Grosshandels utredningsinstitut. Vår nya merch. Innan vi liksom letar fram deras gamla logga.
I wish.
Okay,
det är min nya saying för allt.
I wish. Gör det verkligen det? Okej. Okay. Så att de förhör då Jörgen förstås för att liksom ta reda på vad som kan ha hänt. Han är typ ganska återhållsam med information, men han berättar då att han och Maj har bestämt sig för att tillsammans avsluta sina liv eftersom de anser att de inte har någon mening att leva, någonting att leva för liksom. Och för Majs skull så beror det på att hon har avslutat en relation och är ledsen för det. Och Jörgen ligger då i skilsmässa.
Mm-hmm.
Så det ska då vara anledningen till att de inte längre vill leva. Och Maj och Jörgen har liksom i perioder haft en relation. Men han säger att det här var liksom ett infall av, alltså det var inte ett infall av typ någon slags under någon slags romantisk situation, utan de är typ kompisar liksom.
Okay.
Och enligt honom då så har han åkt hem till Maj vid 18 den 20 september, alltså dagen innan de hittas, efter att han då har handlat med sig lite sprit från en bekant. De har ätit fisk och stekt potatis till middag, druckit sprit och diskuterat sina respektive sorgliga romantiska situationer. Sen har de då bestämt sig för att dö tillsammans. Du vet.
Alltså det är så, det är verkligen turn of events den kvällen.
Det är verkligen det. Det känns lite märkligt. Jörgen har då skruvat på gasen på spisen vid 19 den 20 september. Och sen har de varit där tills polisen kommer ett lite drygt dygn senare. Polisen tycker då att det här är lite konstigt. Han borde inte överleva ett dygn i den här gasen.
Ett gasfyllt rum.
Nej, exakt. Även som sagt om gasen stiger. Det är så här, det stämmer liksom inte riktigt överens typ. Och när man då mäter hur mycket gas som kommer ur den här spisen så inser man att en människa bör dö i det rummet efter 2-4 timmar.
Mm-hmm.
Men samtidigt så visar Maj då inga tecken som tyder på att hon skulle ha varit död så länge. Alltså att hon skulle ha varit död i 24-25 timmar. Det finns liksom ingen likstelhet, det finns inga likfläckar. Och när man då pratar med grannarna i Majs hus så kommer det fram att personen som bor rakt ovanför, liksom i lägenheten precis ovanför, har känt av tecken på gasförgiftning den 21 september. Alltså samma kväll som de hittats döda.
Just det.
Så polisen blir så misstänksamma mot Jörgen, och ju mer de kollar på hans bakgrund desto mer misstänksamma kommer de bli.
Mm-hmm.
Han var då som sagt 3 år äldre än henne, så han var 32 vid det här laget, och han föddes Jörgen Gustafsson i Skillingmarks församling i Värmland. Men familjen kommer då att byta efternamn i hans i tidiga år. Så han växer upp och blir känd under ett annat efternamn helt enkelt, och han utbildar sig till ingenjör, specialiserad.
Vad heter, vad byter han till då? Du kan ju inte bara säga så och sen inte veta vad han heter.
Men jag vet vad han heter. Det var
Knorrhane.
Du kommer fatta varför han heter Jörgen Linnevall.
Mm.
Du kommer fatta varför jag inte sa det.
Varför det?
Skitsamma, vi tar det snart. Okay. Vi tar det snart. Men han heter Jörgen Linnevall, det är ingen hemlighet. Mm. Han heter det överallt. Så att han växer upp och heter Jörgen Lindervall helt enkelt. Han utbildar sig till ingenjör, specialiserad inom kemisk-tekniskt område. Kemiteknik, mm-hmm. Är det en grej?
Ja,
det känns som att det bara borde vara kemi, jag vet inte. Det står att han är...
Nej, men jag tror att det är en grej.
Jag gillar det, det låter coolt tycker jag, och farligt.
Ja. Det är väl sånt de läser på KTH?
Och ja, även som han gjorde på Tekniska skolan i Katrineholm.
Mm.
Men sen hamnar han då i Stockholm och han beskrivs...
En annan KTH, Katrineholms tekniska högskola.
Självklart, så är det. Ja. Bra. The original, kanske. Ingen aning.
Mycket gissningar här, men ja.
Ja, bra. Han beskrivs på 3 olika sätt av liksom olika, från olika håll. Och jag har lite svårt att få ihop de här 3 olika sätten.
Mm-hmm.
För han beskrivs å ena sidan som en anonym och vanlig person. Alltså väldigt så här oäventyrlig, ospännande, alldaglig. Han beskrivs också som en kall och hård gentleman med pokeransikte som öppnar dörrar och tänder cigaretter för damer. Men han är också jätteintresserad av typ så här mysticism och filosofi och typ the afterlife. Och framförallt okay. Så är han intresserad av hypnos.
Okej, okay. Nu kör vi.
Ja, exakt. Och Majs kompisar kommer också typ så här vittna om att hon... under liksom tiden, så månaderna innan hennes död, också har liksom börjat uttrycka ett större intresse för den här typen av ämnen. Hon verkar liksom läsa färre och färre historiska biografier och mer dra sig mot mysticism och, mm-hmm. och just det här liksom hypnosmodet som han gillar så mycket. Jörgen är inte liksom känd hos polisen alls under sin uppväxt och han har liksom inget record, men man hittar en anmälan mot honom som är gjord ganska kort in på Majs död. Och anmälaren är hans fru.
Mm-hmm.
Soon to be ex. Och hon heter Karin. Hon heter Kockarorinon. Och har under en period fått uppleva allt märkligare och läskigare saker med Jörgen. Jag vet faktiskt inte hur länge de har varit gifta. Och jag vet inte riktigt hur länge det här har pågått. Men det visar sig i alla fall att han har börjat försöka övertala henne att begå självmord. Och han har liksom inte gjort det. Alltså det är inte det att han har försökt liksom med så här manipulation liksom lite dolt, utan en dag kommer hon hem och då har han liksom skaffat en 9 mm pistol. Bara visa lite grann hur lätt den är att använda typ.
Men gud.
Men han tycker då kanske inte att han är tillräckligt tydlig. Så en annan gång kommer hem. Då ligger det ett salongsgevär på köksbordet. Bredvid salongsgeväret ligger liksom en patron, ett skott av något slag. Och sen så står det en lapp bredvid där det står "That is for you."
Alltså gud.
Alltså, the worst. Tänk att ha den här relationen med den här personen.
Också, kunde, ja, precis.
Också tönt aspekten av det att han skrev det på engelska.
På engelska, verkligen.
"That is for you." Och då har hon känt så här, jag vet inte om jag vill vara med på det här. Jag ansöker om skilsmässa. Exakt. Och då har man bland annat genomfört en psykiatrisk undersökning av Jörgen. Och efter det så beskrivs han som, det här verkar vara en, alltså det är liksom ändå en någon slags professor som har gjort det här utlåtandet. Han beskrivs som en utpräglad egoist typ.
Mm-hmm.
Och han beskrivs också som höggradigt brutal. Toppen person.
Läskigt.
Helt enkelt. Mm. Och mannen som har gjort den här undersökningen är en professor Petrén, som du kanske känner igen från avskedsbrevet.
Är det känt eller?
Ja, det kanske det är. Men han verkar ha intervjuat en del brottslingar. Men jag har nämnt honom redan i den här historien.
Jag vet, men redan när du sa det första gången så kände jag, inte det någon som är känd som heter Petrén?
Jo, men han verkar ändå ha varit, för jag vet om att han åtminstone till exempel så här, gjorde undersökningen av typ Sala-ligans ledare. Så att han har nog varit ganska namnkunnig. Liksom. Mm. Och anledningen till att jag vet det är för att han tyckte att Jörgen var ganska lik han som ledde Sala-ligan. Nej, men precis, att han har ju då, det som har stått på den här i det här avskedsbrevet är ju bland annat då över professor Petrén kommer min förbannelse att vila, och han har då fått de här utlåtande av professor Petrén bara liksom några veckor tidigare. Men inte nog med det, det här ser ju inte bra ut liksom, men snart visade sig att Jörgen har haft en annan älskarinna som tog livet av sig i sin lägenhet mindre än 2 månader tidigare. Mm. Och hon dog också av gasförgiftning.
Okej.
Hon hette Helmi Nord.
Mm.
Och Helmi var 27 år gammal. Och jag har tyvärr ingen, alltså jag har liksom ingen information om henne eller hennes bakgrund eller sådär. Och jag tror, hon skulle kunna ha typ finst eller typ estniskt ursprung. Och hon verkar inte haft så många närstående i Stockholm. Anledningen till att jag tror att hon kan ha haft det är för att det är på grund av namnet typ. Men hon bodde i alla fall i Stockholm i Midsommarkransen på Svandamsvägen 19 under tiden hon hade då en relation med Jörgen. Och det var också där hon hittades död den 27 juli 1951. Och hon hade setts vid liv sista gången den 21 juli. Och enligt vittnen då så var hon väldigt mycket hos Jörgen under liksom den tiden. Eftersom Karin var i Tyskland i 2 månader. Så då hade han liksom sin älskarinna där. Och härligt. Det var liksom väldigt mycket som var konstigt med det här självmordet. Helmi hittades i sin säng som inte var i då samma rum som köket. Så att gaskranarna var på i köket, men hon hittades död av gasförgiftning i ett annat rum, i sin säng.
Mm-hmm.
Och det var också så här, alla dörrar var öppna. Alltså det liksom borde ha krävts enorma mängder gas för att, så här, för att hon skulle avlida av det helt enkelt. Och det finns inget självmordsbrev, och när man frågar runt efter så här vittnen bland hennes grannar så berättar en att han har hört en man och en kvinna så här gräla i Helmis lägenhet. Och polisen tycker att Jörgen beter sig väldigt märkligt i samband med att han då får reda på att han, den här kvinnan som han har haft en relation med, är död. För han verkar typ inte vara ledsen alls, och han frågar om han kan få fota sängen där hon hittades.
Gud vad flummigt.
Och han har då inte heller, alltså de har umgått jätteintensivt fram till den 21, men han har under de dagarna efter det inte försökt kontakta henne en enda gång.
Idag är det den 21.
Men inte den 21 juli.
Nej.
Utan februari. Men absolut, det var starkt. Ja, han har inte ringt henne. Det är också han som betalar. Det här är varför jag tror misstänker att hon kanske inte hade så mycket, många närstående i Stockholm. För han betalar för kremering och gravsättning. Mm-hmm. Och det går väldigt, väldigt snabbt. Han löser såklart det så liksom. Mm. Och han vill egentligen inte ange någon adress eller telefonnummer till begravningsbyrån. Utan han anger till slut, för de är så här, fast du måste faktiskt göra det. Till slut så anger han typ sin alltså adressen till hans arbetsplats.
Okej.
Okay. När polisen förhör Jörgen om vad han har gjort under de här 6 dagarna som sen hon såg sist, så säger han att han har varit på tjänstresa. Men när man kollar med hans jobb så säger de att han inte alls har varit det. Märkligt, mycket märkligt.
Väldigt.
Så att det är liksom mycket konstigt, men de kommer ingenstans, polisen. Fram tills då att man börjar kolla på de här fallen tillsammans, och snart börjar liksom pressen gå loss på det här. Framförallt är man väldigt inne på det här med hypnosen. Kan det ha varit så att han har hypnotiserat de här kvinnorna under deras påstådda självmord? Karin berättar då att han brukar hypnotisera henne, att han har hållit på med det ganska mycket och typ ganska mycket kring så här hennes, alltså när hon ska sova och sånt, att han har liksom varit inne på det helt enkelt. Och dessutom så tycker då att de rättsmedicinska experterna att det är konstigt att Maj inte glidit av sin pall när hon förlorat medvetande, utan att hon har suttit kvar rak i ryggen mot väggen.
Alltså väldigt konstigt.
Men också, det här blir ju också en stor sensation. Alltså du vet, hypnosmördaren. Kommer du ihåg att jag gjorde ett danskt fall?
Ja,
där det var hypnos. Det var också 51 i januari.
Hypnos kanske var så stor grej då.
Ja, men jag tänker att det kanske också... Nu, jag tror att den domen tog skitlång tid innan den kom. Men att det kanske ändå var liksom att de säger, ja, det har ju hänt innan. Kolla på de galna danskarna, typ.
Mm. Galna och galna.
Galna och galna. Hypnotiserade. I fallet rörande Helmi och Majs död och Jörgens då eventuella skuld, bestämmer sig åklagaren att det finns bättre möjligheter att få en fällande dom om man bara går på Majs fall. Mm-hmm. För att där finns det fler liksom bevis eller fler typ indicier om att det är något lurt på gång liksom. Så att man riktar bara in sig på det helt enkelt, och de har ju då en samling indicier att jobba med.
Men tror de att allting med hans självmord var en bluff bara liksom, att han skulle få det att framstå som att han var oskyldig på det sättet?
Ja. Ja, men exakt, precis. Att han har ju liksom, de har ju dött av gasförgiftning båda två. Men han verkar ju ha gjort det liksom, alltså han verkar ju ha placerat sig själv där. Du vet, kort inpå.
Ja, exakt. Ja, ja, men jag menar det. Och det är förmodligen för att han då ska framstå som oskyldig.
Exakt.
Här, vi skulle, ja.
Ja, men precis så. Men han
planerade hela tiden att överleva, antar jag.
Ja, absolut. Det tror jag definitivt. För att annars hade han ju liksom joinat henne, så som han påstod helt enkelt. Mm. Så det är mycket, många, det är ju många saker som inte stämmer. En liten roundup här då är ju att man menar att Maj måste ha dött ett dygn senare än vad han har påstått. Och jag fattar inte riktigt varför han
säger det om tiderna, det är ju konstigt.
Exakt, men jag funderar på om det är för att han ska få det att framstå som en slump att han har överlevt.
Mm.
Förstår du vad jag menar liksom?
Mm.
Men uppenbarligen har ju det här på, någonting har ju hänt det här dygnet, för hon har ju inte gått till jobbet liksom.
Nej.
Så har han då haft henne typ kidnappad fången där liksom.
Mm.
Och då finns ju också det går ju pressen också igång på jättemycket. Har han under det dygnet då ägnat sig åt hypnos liksom?
Mm.
Så att det är ju, skit har ju hänt under det här dygnet. Man vet bara liksom inte vad. Men det är också så att det finns vittnen som har sett Jörgen köra bil under eftermiddagen, då han själv påstått att han liksom legat utslagen av gasförgiftning. Så eftermiddagen den 21 liksom.
Han bara, jag gjorde det under hypnos.
Ja, men han påstår ju bara så här, han bara, nej men jag har legat där hela tiden liksom. Han bara förnekar det vittnesmålet. Och vittnen är ju, alltså vi vet ju att det också kan vara fel liksom. Han kommer också att ändra sin historia, för att mycket handlar ju då om huruvida han har fått henne, alltså det blir ju ett mord liksom, men hur hans ansvar i det här har sett ut sådär. Och han säger då till en början att det är han som öppnar gaskranarna. Det är han liksom så här superklar med, och det får då stor betydelse. Så att han börjar med att säga så här, jag kanske gjorde det, till att typ så här, till slut ser det så han bara, jag har inget minne om vem det var. För att han inser väl liksom att så här, eller hans advokat eller whatever, att det liksom, det hänger jättemycket på det uttalandet typ. Och man kan också konstatera att alltså handstilen på de här papperslapparna, det är inte majs utan den matchar hans mycket mycket bättre liksom. Så att utredningen och rättegången tar liksom väldigt lång tid, så först våren 52 kommer domen och rätten anser då att man inte har lyckats hitta några bindande bevis och därför frias Jörgen från alla misstankar.
Så sjuk.
Så att det enda som händer är att man rekommenderar honom att söka psykiatrisk vård eftersom han då har försökt begå självmord. Och efter det här så byter han efternamn igen och sen så bor han i Stockholm till 1970 då han flyttar till Jukkasjärvi. Mm-hmm. Och där dör Jörgen 3 år senare, 1973. Det finns...
Vad sjukt.
Ja, visst är det ett konstigt fall.
Mm.
Och det finns väldigt få källor. Det är också det som är Petter Rindals grej lite grann, att han typ lyfter för uppfall som man inte kan läsa om någon annanstans. Så att det är en mycket kort, finns en mycket kort flashback-tråd där det finns lite info om från så här dödsboken, du vet, när man liksom kan läsa olika folk som har fötts och dött och sådär. Och sen är det då hans bok. Den finns på skarn.se, den här texten. Jag länkar till den också i Facebookgruppen förstås. Men jag länkar också till en bokuslänk till, eller Adlibris eller whatever, till
sponsrad
till då Glömda brott, för där finns också fler texter som man kan läsa vidare och sen
spännande.
Lite olika random Wikipedia-sidor förstås,
till exempel om Handelsinstitutet.
Exakt, det var typ TBH typ den enda.
Gud vad spännande, tack snälla.
Tack ska du ha.
Låt oss bli hypnotiserade oftare.
Alltså jag är typ lite person. Intresserad.
Jag vill jättegärna bli det.
Har du blivit det någon gång?
Nej, men nej. Men jag, alltså, jag vill. Och jag vill ju verkligen... En sak vi ska plocka upp när corona är över är att vi ska bli spådda.
Ja, jag längtar så mycket.
Ja, alltså, för jag har tänkt så mycket på det det här året. Att jag vill verkligen, verkligen bli det.
Japp. Alltså, eller, det men det var någon som hade av sig som kunde spå oss.
Jag vet. Men, och det, jag vet inte, det känns också lite läskigt. Jag kanske bara vill hitta någon som inte vet... Fast de vet ju såklart jättemycket om mig, för de kommer ju spå mig. Eller de kommer i alla fall få veta. Okej, det ska vi göra så här.
De vet ju jättemycket. För de är ju...
Men de är ju clairvoyanta.
Men det som gör mig lite orolig, jag vill verkligen ha en... Alltså jag vill ha rätt setting.
Ja,
förstår du vad jag menar? Jag vill inte att det ska vara... Jag vill att det ska kännas liksom... Alltså jag vill helst typ att det ska vara så här en kula som svävar. Alltså jag vill,
ja, du vill att det ska vara som så Professor Trelawney.
Alltså jag vill inte att det ska bli, du vet, den här personen som typ kommer till Hanna och Amandas kontor en gång om året och spår dem. Jag vill att det ska kännas alltså mystiskt.
Okej, men då har vi kanske lite olika premisser. För jag vill att det ska kännas mer som en läkare.
Ja, nej, det vill jag inte.
Mottagning. Okej, då får vi prata om det här på kammaren lite.
Okej, men
nu ska jag i alla fall
gå på
göra
varsitt
mitt
håll.
Sandra, nej, det ska
rapportera.
Vi inte göra. Nej, vi får göra både och i så fall.
Okej, nu är det ditt. Nu ska du prata om ett fall.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de 3 viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
3 grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses. Biltema.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Den här veckan då ska jag göra lite av ett kändisfall, eller vad man ska kalla det för. Det är ett olöst fall som figurerar på ett gäng olika listor och sånt.
Okej.
Mm. Så den 6 augusti 1984 håller 2 byggarbetare på att jobba på en sån här construction site i Santa Ana, på Santa Ana Canyon Road i Anaheim i Orange County, Kalifornien i USA. De håller på, alltså, de håller på att förbereda marken, eller jag vet inte vad de gör för någonting, när de stöter på ben. Benen visar sig tillhöra en hund. Så först så andas de ut och bara, vad skönt att det bara var det vi hade stött på. Men när de fortsätter gräva lite så hittar de någonting mer under hundbenen. De hittar då ben tillhörande en människa, och med benen så hittar de en klocka som har stannat på 12:30 a.m. den 28 maj och två ringar.
Okej.
Okay. Med hjälp av klockan och av ringarna så kunde man först ana vem det var, väl ganska tydligt vem det var. Och två veckor efter att benen har hittats så bekräftades det genom tandkort att benen tillhörde Dorothy Jane Scott, som hade försvunnit 4 år tidigare.
Okej.
Okay. Okej, okay, så låt mig berätta om Dorothy och hennes försvinnande. Så året är 1980 och vi befinner oss i Stranton i Orange County. Den 32 år gamla Dorothy är ensamstående mamma och hon har en 4-årig son som heter Sean. Dorothy och Sean bor med hennes moster i Stranton och hennes föräldrar bor 20 minuter bort i Anaheim. Seans pappa är då som sagt inte med i bilden och bor heller inte i närheten av dem. Hon är så beskrivs som en jättegullig mamma och god vän och du vet, väldigt sådär hederlig person typ. Hon får mycket hjälp av sina föräldrar eftersom hon är ensamstående och har typ ett heltidsjobb och allt sånt. Och dagis och sånt fungerar ju inte som i Sverige. Så hon bor hos sin moster och föräldrarna. Hon hjälper henne jättemycket och föräldrarna är liksom väldigt engagerade i Sean då. Hon är ju då ensamstående mamma. Hon har heller inte någon partner utan är liksom... Ja, ganska ensam verkar det som. Hon beskrivs som en väldigt lugn person och hon har av vänner och bekanta beskrivits som ganska tråkig. Och en av hennes vänner beskrev henne som duller than a phone book. Vilket är typ...
Förlåt, efter hennes försvinnande?
Ja.
Okej, okay, det tror inte jag var hennes vän. Alltså,
nej, alltså det var... Like those... Alltså, nej, men det är väl typ... Alltså, jag vet inte. Men jag tror typ att den... Ja, nej, vet. Det är typ det taskigaste jag hört. Jag har ingenting att säga som försvar. Jag vet inte varför jag skulle börja försvara den personen. Det var jättetaskigt sagt.
För att det var du.
Jag skulle aldrig säga så.
Nej.
Förutom om kockaror i någon.
Hej!
Jag skojar. Du är den roligaste
jag känner. Jag förstår det här varspråket.
Jag skojar. Det var så, jag sa det bara för att det är så uppenbart intressant. Du är den roligaste jag känner.
Vet rätt
svar. Bra. Jag fortsätter. Yeah. Taskig beskrivning, väldigt taskig beskrivning. Ja. Hon verkar som sagt vara ganska ensam och då det är fittiga personer runt omkring henne som säger såna dumma saker efter att hon har försvunnit.
Yeah.
Fruktansvärt. Hon arbetar i en butik som heter Swinger Psych Shop som tidigare har ägts av hennes pappa och de säljer så kallade psykedeliska varor. Vilket är då typ lavalampor, coola t-shirts.
Jag tror det var något annat.
Nej, fast det hänger ihop med en butik som säljer typ bongar och rissla och du vet, sådana saker. Och jag vet inte om de säljer också det, de sakerna som... De sakerna...
Lite under disk.
Precis. Jag vet inte. Det är inte officiellt i alla fall. Men man kan ju tänka sig kanske att man kan få både det ena och det andra.
Alltså man kan bli, åtminstone bli pekad i rätt riktning.
Det tror jag.
Här har du din lavalampa och sen går du dit.
Exakt. Hon arbetar, som jag förstår det, inte ute i butiken utan hon sköter typ så här administrativa saker liksom bakom på kontoret och typ fixar i lagret och beställningar och sånt som allt sånt som sköts typ behind the scenes. Hon själv verkar liksom inte vara intresserad av det som de säljer utan hon är typ a good Christian och hon dricker inte och brukar inte droger och så här. Hon tillbringar mycket tid i kyrkan. Så när hon skulle jobba då, kliva på sitt pass, så lämnar hon Sean hos sina föräldrar då, som bor i närheten av butiken. Den 28 maj 1980 var alla som arbetade på Swinger Psych Shop och kanske även den här liksom anknytande butiken där de sålde shit, kallade på ett möte efter stängningstid. Så Dorothy åker förbi sina föräldrar på kvällen och lämnar av Sean innan hon fortsätter vidare till jobbet. Hon säger typ så här, ja, jag kommer, mötet börjar 9:00 men det tar bara en timme så jag kommer så fort mötet är klart. Så när alla sitter samlade på jobbet och mötet är i full gång så börjar en av Dorothys kollegor som heter Conrad må dåligt. Han börjar bli så dåsig och han har ett rött märke på armen som kliar och som börjar så svullna upp. Så Dorothy och en annan kvinna som de arbetar med som heter Pam bestämmer sig för att så här, okej, vi tar med dig Conrad till sjukhuset för vi behöver kolla upp, du ser liksom inte ut att må bra. Mm. Så de sätter sig i Dorothys vita Toyota med destinationen inställd på UC Irvine Medical Center. Men på vägen till sjukhuset så stannar de till hos Dorothys föräldrar för hon vill berätta för dem att så här, jag kommer inte hem klockan 10 och hämtar son utan jag måste ta med min kollega till sjukhuset. När hon är där så byter hon sin svarta sjal som hon har på sig till en röd sjal och sen så kör de vidare. Väl framme på sjukan så får de vänta ett tag i gästrummet, höll jag på att säga.
Väntrummet.
Innan Conrad till slut får komma in till doktorn. Det visar sig då att han har blivit biten av en svart änka.
Åh!
Alltså så läskigt.
Nej!
Jo, och det är ju då för de som inte vet en jättegiftig spindel. Men som... För jag var också inne på lite olika Wikipedia-sidor. Bland annat Wikipedia-sidan om svarta änka.
Ja.
Den är tydligen... Ett bett från en svart änka är inte dödligt för en frisk människa. Men man kan liksom då bli sjuk. I alla fall, hur som helst. Väldigt obehagligt att bli biten av en svindel. Det är så äckligt.
Också, inte de väldigt stora?
Jag tror det. Men jag tror typ också, eller jag vet, eller här borde jag ju då veta, eftersom jag var inne på dens Wikipedia-sida. Men jag tror att det är typ så att det är inte de största spindlarna som är giftigast, utan det är de små som är det.
Ah, jag fattar, jag bara oroar mig för typ livet han lever när han inte ens märker att han blir biten av en svart änka.
Han har varit inne i grannbutiken lite för ofta. Men alltså, när jag var i Australien, där lurar det ju... både det ena och det andra djuret kan man ju säga. Då hade vi checkat in på ett hostel så skulle vi så packa om väskorna så jag låg i sängen och min kompis Charlotte höll på att packa om sin väska vilket hon gjorde på varje stopp, så jävla jobbigt.
Varför då?
Ja, men hon var väl lite så här, ordning och reda. Jag hade ingen ordning och reda, jag hade typ sandkorn i hela resväskan. Då hon bara, åh gud, det är en jättestor spindel här. Och jag bara, okej, och hon var så helt lugn. Så jag bara, hur stor kan den vara? Hon bara, men kom och kolla, den är faktiskt jättestor. Då var den, det här är ju då igen ingen videopod, så här stor.
Okej, men vänta, jag skulle säga... den håller typ upp två händer som en praying emoji fast med liksom, vad ska vi säga, 10 centimeter mellanrum, 15 centimeter.
Ja, 10 till 15.
10 till 15 stor. Och liksom så rund.
Ja, det var så äckligt.
Bara ytterligare en anledning att jag aldrig vill åka till Australien.
Jag vill åka dit. Häng med.
Jag vill inte.
Jag vill åka dit när jag inte är fattig student.
Jag vill inte åka dit.
Jag tänker bara på, blev inte Tom Hanks och Rita Wilson, blev inte de sjuka i corona när de var i Australien?
Jo. Varför tänker du? Vad tänker du kring det?
Nej, ingenting. Det är bara den senaste relationen jag har till Australien som är väldigt distant.
Det är senaste gången du var där kan man säga.
Exakt. Okay. Yeah. Så när han då har fått sin diagnos eller vad man säger, så ska de hämta ut medicin för det någonstans på sjukhuset eller vet så, apoteksavdelningen på sjukhuset. Men så är det lite kö dit, så Dorothy typ säger så, hon bara, men jag går och kör fram bilen så slipper du gå så långt. Så ställer sig Pam och Conrad i kö och hon går ut. När Pam och Conrad har fått ut medicinen så står de och väntar på Dorothy, men det tar skitlång tid för henne liksom att komma tillbaka. Så de typ går ut på parkeringen istället för att möta upp henne. Och då får de syn på hennes vita Toyota. Så de typ bara så här, här är vi typ. Och då ser de hur den sätter på alltså, starkaste helljuslamporna och alltså bara rusar. Alltså kör i jättehög fart ut från parkeringen.
Det är så
och de försöker vinka åt henne och säga, hallå, här är vi, vad gör du för någonting? Men hon bara, liksom, bilen bara försvinner. Och med tanke på att fullljusen eller helljusen var på liksom så starkt så kunde de inte se Dorothy genom rutan när bilen försvann.
Får jag fråga, typ hur lång tid har gått, vet vi det?
Alltså jag tror typ så en halvtimme eller någonting.
Vad läskigt.
Skitläskigt. Så de blir så här helt förvirrade och bara... Det var så olikt henne att bara dra, men så är de typ, kan det ha hänt någonting med hennes son? Du vet, som gjorde att det var så här, okej,
jag skiter i Konrad, det har hänt någonting med Sean. Så de är bara så här, ja men hon kanske kommer tillbaka och hämtar oss. Det kanske bara liksom var någonting hon behövde göra. Så de typ sätter sig och väntar. Men när det har gått 2 timmar och hon inte har dykt upp, så är de bara så här, okej, det är någonting som inte stämmer. Så de ringer till, eller de fattar så här, okej, det är något, hon kommer i alla fall inte komma tillbaka, inser de efter 2 timmar. Vilket känns som typ ganska lång tid. Att man själv hade kanske varit så här, vi tar en taxi. Men jag vet inte. De ringer i alla fall till Dorothys föräldrar för att typ kolla läget och om hon har kommit hem till dem eller du vet sådär. Då säger föräldrarna att det har de ju såklart inte. Och då, det är oklart om det är Pam och Konrad eller om det är Dorothys föräldrar som ringer till polisen, men polisen kontaktas i alla fall och de är typ så, nej men hon är vuxen och vi kan liksom inte dra igång bara för att hon varit borta i 2 timmar liksom, tyvärr. Och då klockan var typ 11 när hon sågs, bilen sågs rusa ut från sjukhuset.
För sättet det hände, alltså,
nej, det är
okej,
så konstigt.
Okej att hon typ hade bråttom hem för att typ, även om det hade varit någonting med hennes son, hade hon ju typ kunnat veva ner rutan och bara, hörni, jag måste dra och ta min, hämta min son.
Eller typ hoppa in så kör jag dit.
Exakt. Alltså,
ja, men typ, det är rusa, väldigt konstigt.
Rusa ut från parkeringen med helljusen på.
Mm.
Okej, usch.
Men polisen är i alla fall så här, vi vet inte om hon har försvunnit av frivilliga, tyvärr kan vi inte göra någonting. Det dröjer dock inte länge innan de förstår att hon inte har försvunnit av egen frivilja. För 5 timmar efter att Pam och Conrad har sett Dorothy för sista gången på sjukhuset, det är typ runt 4 på natten, hittas Dorothys bil övergiven och brinnande i Santa Ana, alltså typ en dryg mil från UC Irvine Medical Center. Och det är bara så hemskt att tänka på hennes föräldrar som får höra det. Och när de får höra då att bilen har hittats på det här sättet, så, alltså, då berättar de för polisen att i flera månader är det någon som har förföljt Dorothy. För flera månader innan hon försvann så är det en man som har börjat ringa hem till henne. Och Dorothy har berättat för sina föräldrar att hon tyckte att hon kände igen rösten som ringde, men att hon inte visste vem det var eller varifrån hon kände igen den. Mannen som ringde var typ så, i ena samtalet så var han typ så här, jag älskar dig mest i hela världen, jag vill leva mitt liv med dig, jag vill typ ha barn med dig, eller jag vet inte. Och i andra samtalet så var det, berättade han att han ville döda henne och hur han ville göra det typ. Så han ringer jätteofta, både, jag tror både hem och till hennes jobb. Och han låter också henne förstå i samtalen att han följer efter henne. För han typ får henne att förstå att han har så här stenkoll på hennes rutiner, typ beskriver vad hon har på sig, du vet, massa sådana läskiga saker. Så Dorothy har såklart blivit livrädd av de här samtalen. Så hon har börjat ta karatelektioner för att hon vill lära sig självförsvar. Och hon, föräldrarna berättar att hon har övervägt att köpa en pistol. Vid något tillfälle så har den här stalken ringt henne då och sagt att han har lämnat, lämnat en present till henne utanför. Och när Dorothy har gått ut så har han då typ satt en död ros på hennes bilruta. Du vet, så. Jättesykande. Så att Dorothy är borta och då får de då reda på att hon har haft en stalker. Och den här mannen slutar inte ringa fast Dorothy har försvunnit och hennes bil har hittats helt utbränd. För några dagar efter att Dorothy försvinner så ringer det på hennes föräldrars telefon. Personen frågar Vera, hennes mamma, om hon är släkt med Dorothy. Och när hon svarar ja så säger mannen, I've got her. Och sen lägger han på. Polisen jobbar på, men det händer ingenting. Så en dryg vecka efter att hon har försvunnit så bestämmer sig Dorothys pappa för att gå till pressen, trots att polisen har avrådit honom från att göra det. Han talar med en journalist på Orange County Register och efter att artikeln har publicerats så ringer en anonym man till journalisten och pratar med honom. Han säger då, I killed her. I killed Dorothy Scott. She was my love. I caught her cheating with another man. She denied having someone else, so I killed her. Den anonyma mannen kan också berätta om saker som inte har skrivits om i tidningen. Så att han vet då saker om kvällen som Dorothy försvann som han inte kunde ha vetat om han inte var i hennes närhet. Typ det här att hon hade bytt sjal från svart till röd. Och han visste också att Konrad var på sjukhuset på grund av ett spindelbett.
Och det är liksom ingenting som har gjorts offentligt. Men ingenting, alltså polisen har ingenting att gå på och det finns ingenting som kan hjälpa polisen att komma vidare i sin utredning. Och i 4 år fortsätter det att ringa hem till Dorothys föräldrar varje onsdag eftermiddag. Nej. Det är samma man. Ja, men alltså det är så hemskt. Och då, han ringer bara när Vera, alltså Dorothys mamma, är ensam hemma. Så det är alltid bara hon som svarar i telefon. Så det är samma man som ringer om och om igen. Och han talar om Dorothy på olika sätt. Och han säger, du vet, ena veckan säger han att han har henne fången. Och andra veckan säger han att han har dödat henne. Och du vet, han pendlar väldigt mycket fram och tillbaka.
Stackars.
Ja, det är så jävla... Det är så jävla mörkt.
Ja.
Och sen hittas då Dorothys ben begravda inte långt från när hon har sett sista gången i liv i augusti 1904, då drygt 4 år efter att hon försvann. Och under alla år så är det några personer som har varit misstänkta, men ingenting har gått att bevisa. En ganska naturlig liksom, första misstänkt var då, alltså med tanke på att det ofta är en persons partner som är skyldig,
ja,
var då Seans pappa Dennis Terry. Men han hade ett vattentätt alibi att han befann sig i Missouri samma kväll som Dorothy försvann. Så han uteslöts snabbt som misstänkt. Och en teori som figurerade var, alltså med tanke på att hennes kvarlevor hittades begravda tillsammans med hundben, så figurerade då en teori om att det var ett ritualmord som hade begåtts där Dorothy hade blivit offrad tillsammans med en hund. Finns dock ingenting som annat, nej, som tyder på att så skulle ha fallit. Det, jag tänker att det är mer troligt att, för det tycker jag man har läst om, att folk begraver en kropp. Eller har jag,
nej,
har jag
alltså det? Framförallt så är det ju typ en så här, det känns som en sån fånig typ så här, du vet, meme-grej typ. Alltså nästan så här bara, om du skulle döda någon så begrav någon, du vet, ja, begrav ett djur ovanpå.
Men jag tror typ att det är sant.
Ja, nej, men alltså är det säkert, jag bara aldrig hört om ett fall där det har skett.
Nej, och det kanske inte är så, jag vet inte. Och det var någon annan som var så här, eller så är det typ mördarens hund har dött samtidigt. Och, alltså du vet, man vet ingenting helt enkelt.
Men det känns som en long shot med ritualmord på grund av att en hund var begraven ovanpå. Ja. Men folk vill alltid, folk är så snabba på ett ritualmord.
Ja, alltså verkligen. En annan man som har figurerat som misstänkt, bland, alltså, främst, jag tror faktiskt inte av polisen egentligen, utan det är också då jättemånga sådana webbslutsutredningar som har gjorts. Och också Dorothys son, Sean Scott, har då också varit, liksom, så här, försökt förstå vad som har hänt med hans mamma. De har då riktat misstankarna mot en man som heter Mike Butler. Och Mike arbetade som mekaniker precis bredvid Swinger Psych Shop. Och hans syster var kollega med Dorothy. Han verkar vara typ lite så här knepig generellt, alltså lite så troubled guy. Men han ska också då ha varit intresserad av det okulta. Och då menas det att han skulle typ haft möjlighet att komma nära Dorothy och typ se hennes rutiner, både eftersom han liksom jobbade henne nära henne rent fysiskt, men också för att hans syster då var kollega sådär. Mm. Och då att han då var okult på något vis. Polisen har aldrig liksom pekat ut honom som en riktig misstänkt.
Nej.
Och han avled 2014. Men jag bara putting it out there för att det liksom stod på Reddit och
ja, det är en
lite olika bloggar och sånt. Ja. Polisen är däremot säker på att det är den här personen som har ringt som är skyldig till mordet på Dorothy. Men man har aldrig kunnat hitta vem han var. Polisen hade teorier om att mordet på Dorothy på något vis hängde samman med försvinnandet av en 25-årig kvinna vid namn Patricia Schneider som skedde 1982. Hon försvann i Pedley, som också ligger i Kalifornien, när hon var på väg hem från jobbet. Även hennes bil, som också var en Toyota, hittades brinnande i närheten av där hon hade sett sista gången.
Mm.
Hennes kropp återfanns aldrig, men polisen tyckte typ ändå se likheter mellan de här två olika fallen. Så lite olika men ganska tomma teorier i mitt tycke då har figurerat under alla dessa år. Men än idag så är det ingen som vet vem som kidnappade och mördade Dorothy Scott.
Det känns så fruktansvärt just det här att, eller just när det är en sån kontaktsökande mördare, så tycker man ju typ att alltså, den personen borde liksom
bara säg vem du är.
Ja, eller bara så här, råka ge ledtrådar som gör att man typ kan lösa det.
Ja,
som BTK som skickade disketter.
Ja, exakt. Alltså någon, just för att så här, kontakt typ och kommunikation är typ, alltså gör ju en liksom gärningsperson alltså det, att det blir så mycket lättare att få fast någon liksom.
Mm.
Stackars deras, hennes mamma.
Ja, så jävla sorgligt. Och de föräldrarna avled i början på 2000-talet tror jag, eller det var 2010-talet. Så de har ju hela sitt liv liksom levt bara med funderingarna av vad som kan ha hänt deras dotter.
Men slutade personen, eller slutade han ringa när hon hittades?
Ja, efter att hon hade hittats. Så han ringde en sista gång, typ veckan efter hon hade hittats. Och sen så ringde han aldrig igen. Men den sista gången han ringde så sa han typ också, alltså jag kommer inte ihåg exakt vad han sa, men han ringde en gång till efter att de hade hittat hennes ben och sen så var det tyst.
Men och på, liksom. Pratade han då just om att hon hade hittats, eller var det som ett vanligt samtal?
Nej, det var som ett vanligt samtal.
Mm. Oh, stackars.
Ja, så himla sorgligt faktiskt.
Oh, det är jätteläskigt i det här fallet.
Ja, det är väldigt sorgligt. Och jag har läst ett gäng olika blogginlägg om Dorothys försvinnande som heter The Unsolved Abduction and Murder of Dorothy Jane Scott av Craig Berry på True Crime Articles, Unsolved Murder of Dorothy Jane Scott av Brenda Thornlow på Medium.com, Calls from a Killer av Emily Thompson på Morbidology.com som också finns som poddavsnitt, Telephone Games av Paul Haynes som vi ju känner till från Michelle McNamaras bok som finns på truecrimediary.com, såklart Wikipedia både om Svarta Änkan men också om Dorothy Jane Scott. Jag har lyssnat på podden Unsolved Murders del 1 och 2 och de är då avsnitt 76 och 77. De är ganska fåniga för det är typ lite så teater, men det var ändå väldigt effektivt. Och så till sist har jag läst ett blogginlägg på talkmurderwithme.com som heter The Unsolved Murder of Dorothy Jane Scott.
Väldigt bra jobbat och berättat om ett jättesorgligt fall.
Tack Karin. Och du med.
Tack. Vet du om förresten att att Unsolved Mysteries, alltså klassiska klassiska programmet som har funnits hur länge som helst, som ju Netflix blev rebootade här om sistens, nu också blir en podd.
Nej, det visste jag inte.
Jag undrar om det är det, jag undrar om det är en Wondery-podd eller om det inte är det. Det såg bara att jag fick upp en push i något annat flöde, något annat poddflöde, om att det hade kommit en trailer för det.
Ah, vad nice.
Så det verkar vara på gång om man är ute efter lite unsolved weirdness.
Alltså jag pendlar ju mellan att vilja lyssna, läsa, göra sådana fall, med att vara så här, men då löste jag inte det här fallet heller.
Men snart tror jag att du får ditt liksom breakthrough.
Tack.
Tack för den här veckan.
Tack för den här veckan. Vi ses i övermorgon.
Gud, mysigt.
Jag ska så på mig. Jag ska göra en håruppsättning. Jag ska ha såna balhandskar.
Alltså jag kommer ju att göra.
Okej, du la nivån där. Jag med. Men okej, inför det, gör en tråd där ni tipsar om era bästa snacks. En tråd, jag vill inte ha massa så här olika inlägg. En tråd.
Okej, så sträng när det kommer till snacks. Man får inte äta vad man vill, man får inte tipsa om vad man vill, och man måste göra det en tråd, annars blir jag jävligt arg.
Jag kommer acceptera, men det vore smidigt om det fanns en tråd.
Jag håller verkligen med, jag tycker det var fördömligt sagt av dig.
Och om ni som inte är med i Facebookgruppen och vill se de här snacktipsen eller se vår livesändning, ni går med i Mål podcast.
Och vill man ändå inte göra det?
Nej, då kommer vi släppa podden.
Jag vet, och vi kan ju säga att vi kommer ju liksom inte släppa det typ veckan efter, utan vi måste...
Ja, det kommer ta tid.
Vi vet inte riktigt när det kommer, men det kommer släppas som podd med.
Ja. Man får önska fall på Instagram i våra DMs.
Ja.
Inte sådana som görs jättestora tv-produktioner om.
Nej.
Jag är trött på det. Jag vill inte ha det.
Är det något mer du är på?
Okay, jag är sträng idag. Nej, men jag är sträng idag.
Jag gillar det jättemycket.
Jag är hård med rättvis.
Jag håller helt med. Inte heller sådana vi redan har gjort.
Nej, precis. Kolla, ni kan faktiskt göra en snabb googling om vi har gjort det.
Men vi blir jätteglada när ni önskar väl.
Ja, det blir vi. Ja, underbart. Men okay. Vi hörs.
Men då är vi klara.
Hejdå!
Hejdå!
Kolla här vad jag fick för pengarna. Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses! Biltema!